Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag tipsa om vårens arrangemang. Du hittar hela vårens program på vår hemsida och i julnumret av Hälsning som också finns på vår hemsida. Men det gäller temadagen om själavård idag, den 11 januari. Det gäller vårens kvällsbibelskola som börjar den 13 januari. Det gäller bibelkonferensen om den nicenska trosbekännelsen. Det är år 1700 år sedan den kyrkomötet i Nicea. Detta är den 21 och 22 februari. Och det gäller kortkursen om den heliga treenigheten med Carl Beckwith den 24 och 25 februari. För information och anmälan till dessa och andra arrangemang gå in på www.ffg.se.
Andra årgångens evangelium för söndagen efter jul hämtar vi från Markus evangeliets 10:e kapitel, verserna 13 till och med 16. Texten innebär inga större svårigheter att översätta, men några saker ska vi notera. Verbet proseferon i vers 13 står i tredje person pluralis, men saknar subjekt. Då handlar det om den opersonliga användningen i vilken grekiskan använder sig av just tredje person pluralis. Det motsvaras på svenska av man plus verb. Prosfero kan betyda antingen bära fram eller leda fram. Man bar fram eller man ledde fram. Den förra betydelsen, bära fram, är den vanligare och i Septuaginta den enda betydelsen. Paideia kan avse barn i åldrarna 0-12. Lukas använder i sin parallelltext brefe, spädbarn. Verbet, Lukas-parallellen och beskrivningen av att de var små nog för att Jesus skulle kunna ta upp dem i sin famn enligt vers 16 talar för följande översättning. Man bar fram barn till honom, så som i folkbibeln. Bibel 2000s översättning är öppen för båda alternativen bära och leda. I vers 13 noterar vi också att verbet haptomai tar sitt objekt i genitiv, därav konstruktionen auton i genitiv pluralis hapsetai. I vers 15 kan paidion vara både nominativ och akkusativ. Tar man det akkusativ blir betydelsen så som man tar emot ett barn. Alltså fokus ligger på hur vuxna tar emot barn. Tar man det istället i nominativ blir betydelsen så som barn tar emot det. Övergången från vers 14 att Guds rike tillhör sådana som barn till vers 15 talar dock för den traditionella översättningen att det är barnen som tar emot Guds rike. Avsnittet om Jesus och barnen följer direkt på Jesu undervisning om skilsmässa. Samma gång man, hustru, barn återspeglas i både judisk och kristen litteratur från den här tiden. Antika hustavlor brukar följa ordningen man, hustru, fader, barn, herre, slav. Vi finner tendenser till en hel hustavla i detta kapitel, då mot slutet av kapitlet i verserna 43-44 herre-slav-relationen tas upp. Vi bör också notera att Jesu positiva framställning av äktenskapet och den framträdande roll barnen får stod i skarp kontrast till den framväxande gnosticismens negativa inställning till båda sakerna. Vår evangelieläsning har stora likheter med Markus 9:e kapitel och verserna 33-37. Båda avsnitten handlar om hur Jesus tar sig an barnen, och i båda framställs barnen som en modell för tron. Så några kommentarer till innehållet i de fyra verserna. Det är naturligt att anta att det är barnens föräldrar som bär fram dem till Jesus, även om som sagt subjektet inte nämns. Frågan är varför de vill att han ska röra vid dem. När haptomai används i Markus evangeliet har det på alla övriga ställen, och det är 6 tillfällen, med helande att göra. Antingen så att Jesus berör någon, eller att någon sjuk berör Jesus. I det här fallet så kopplas beröringen ihop med välsignelse. Han välsignar dem genom att lägga händerna på dem. Notera här att beröringen både inleder och avslutar vårt lilla avsnitt och därmed fungerar som ett så kallat inklusio. Det finns enstaka belägg för att rabbiner och heliga män hade för vana att välsigna barn. Men det ligger nog närmare till hands att jämföra med föräldrars välsignelse av sina barn i Gamla testamentet, framförallt i Första Mosebok. Men även i senare judendom omnämnd i till exempel Jesu Syraks bok 3:9. Det viktigaste exemplet i GT är väl Jakobs välsignelse av Josefs båda söner i Första Mosebok 48. Mot denna bakgrund skulle man kunna tänka sig att föräldrarnas önskan är att Jesus blir någon slags gudfar för deras barn. Lärjungarna försöker hindra föräldrarna på samma sätt som de som fanns runt den blinde Bartimaeus försökte hindra honom i slutet på Markus 10. Så att vi noterar 2 tillfällen när man försöker hindra någon att komma fram till Jesus i det här 10:e kapitlet hos Markus. Samma verb används här som då senare i 10:48. Men samma verb har också, lägg märke till det, används av Jesus när han stillar stormen i kapitel 4 och i avvisandet av Petrus när han vill förhindra Jesu lidande i kapitel 8. Och det här verbet implicerar en kraftfull reaktion. Det är därför inte så konstigt att Jesus blir arg, aganakteo. Inte nog med att lärjungarna agerar felaktigt. De har inte lyssnat på Jesus eller förstått honom när han i kapitel 9 uppmanade dem att ta emot barn i hans namn. Här finns det nog en parallell till lärjungarnas brist på förståelse i samband med Jesu brödunder. Trots att de varit med om 2 brödunder visar de oro när det saknas bröd i båten. Se här till kapitel 8, 14 till och med 21. Verbet kolio kan ha både verbal betydelse i mening förbjuda och fysisk betydelse i meningen hindra. Om lärjungarna använder rösten eller fysisk styrka är i detta fall oklart. Tom gar to juton estin he basileia to theo bör förstås i meningen till sådana hör Guds rike. Meningen är inte att man har exklusiv äganderätt till det, utan att barnen tillhör dem som har rätt till det. Satserna här snarlik den vi möter i Bergspredikans saligprisningar, Matteus 5:3 och 5:10. Det finns sammanlagt 14 amenord från Jesus i Markus evangeliet. I alla fall markeras genom amen att det som sägs är av en särskild vikt. I de flesta fallen handlar det om löften att få andlig välsignelse eller varningar om att gå miste om dem. Här är det fråga om en varning för att man går miste om Guds rike om man inte går in i det så som ett barn. I äldre judiska texter behandlas barn med ömhet, men de var inga religiösa förebilder. Jesus använder upp och ner på den här saken. Barnen är förebilder för alla andra. Man kan inte ingå i Guds rike om man inte likt dem först passivt tar emot det. När ökengenerationen på egen hand försökte gå in i Kanaans land gick det inte. Men när deras barn lät Herren strida för dem fick de komma in i det utlovade landet. Den saken stryks under ändå kraftfullare i nästa perikop när lärjungarna i förtvivlan undrar vem som kan komma in i det eviga livet om det är omöjligt för en rik. Och Jesus svarar då, för Gud är ingenting omöjligt. Till sist, Jesus och barnen är numera ett ganska vanligt bildmotiv, inte minst på gamla söndagsskolplanscher. Men det lär vara så att det var först i samband med reformationen som man i kyrkokonsten började framställa scenen med Jesus och barnen. Syftet var då att försvara barndopet emot anabaptisternas kritik.